Torsten Wahlund läser Dödsklockan av Kerstin Ekman.
Kapitel 1. Måndag 14 oktober. Än var det inte ens skjutljust ute. Han hakade i alla fall ner studsaren från väggen och hängde den över axeln. 8-dagarsklockan i finrummet slog 4. Och från köksfarstorn hörde han hundarna gnissla förväntansfullt. De hade hört honom i trappan, trots att han tassat ner så försiktigt i bara strumplästen. Han måste hämta sina stövlar där ute. Och både Sjunga och Skott trodde det var dags när de fick se honom med bössan. Gråhundstiken la huvudet mellan tassarna och hennes gula blick släppte honom inte medan han drog på sig stövlarna. Taxen började leva rövare och välte sin vattenkopp i iven. Måns höll på att få honom i kläm i dörren när han stängde om dem. Han hörde Sjunga ge upp hoppet med en lång gnisslande suck. Men Skott satte igång och skälla. Måns halvsprang över gårdsplanen för att komma utom hörhåll för hundarna. Om de väckte upp huset visste han inte hur han skulle förklara att han gav sig iväg så här dags. Om Eva vaknade hade han tänkt säga att han varit förspänd inför älgjakten som skulle börja nu på morgonen för att kunna sova längre. Hon skulle antagligen inte tro honom. Han hade tagit av bakom ladugården och var på väg över den sanka hagmarken. I svackan ner mot skogen frasade gräset froststyvt under stövlarna. Det var så gott som vindstilla. Och han gick igenom ett par kalla, orörliga dimstråk innan han kom till grinden vid skogsbrynet. Skogen teg i det svaga förgryningsljuset. Han såg inte mycket, men kände stigen så väl att han kunde gå relativt snabbt och ljudlöst ändå. Drygt en halv kilometer slingrade den i kanten av kärrmarken innan man kom fram till ett kalhygge som hörde till vinterrönningen. Där stack den rakt in i urtidsmörk skog igen. Granstammarna stod raka som skeppsmaster och högt ovanför hans huvud bar kronorna aningen av en vind. En lång susande dyning som inte ens märktes här nere. Marken var barrhal men tystgången och mjuk. Det ljusnade efter ett par hundra meter och började flimra gult av fällda björklöv mellan träden. Stigen grenade sig. På vänster hand fortsatte den mot Flymyran, det stora kärret som så småningom blev Sjönsbjuten. Till höger var det rakt ner till Gökkällan, torpet som var vinterrönningens närmsta granne åt skogen till. Fram till grinden vid Gökkällans hage följde han stigen. Men där stannade han instinktivt, utan att kunna säga om det var ett ljud han hört eller om hans ögon uppfångat en rörelse i skogsbrynet på andra sidan. Härifrån kunde han se ett hörn av Gustav Åkermans stuga och den stora aspen framför huset som frossade blodröd i ett litet vinddrag. Måns slutade sig mot grinden och lät blicken löpa längs lövslyet i skogskanten. Det var skumt och dimmigt och svårt att säga vad det kunde vara. Men han var ändå övertygad om att något rörde sig där borta. Efter några minuter skakade han till av köld och tänkte börja gå igen. Då fick han syn på dem. Det var inte älg. Det var en flock rådjur som betat i lövdungen på andra sidan och nu med ljudlös värdighet förflyttade sig till hans sida av ängen. Fortfarande låg hagen mellan dem och honom. Och han hade svårt att urskilja mer än konturer och flytande rörelser som gled in i dimman och skumrasket. Men han trodde sig kunna räkna till 5 stycken. Ett skrammel av plåt mot sten och ett kraftigt vattenplask spräckte tystnaden. Djuren var ögonblickligen i rörelse och flöt bort mot skogen. Bråkdelen av en sekund såg han deras enda lykter lysa till mot trädunklet, sedan var de borta. Från Gökkällan hörde han plåtinken skramla mot brunnskaret. Gustav var tydligen på benen tidigt. Första älgjaktsdagen. Vilken annan morgon som helst skulle han ha gått tvärs över hagen fram till huset och hälsat på Gustav. Han skulle ha fått kaffe och de skulle ha resonerat igenom uppläggning och utsikter innan de gav sig iväg för att möta de andra.